két hatka négy volt, nem szénagöt, ezzel a rendszeren. Hát ő gázina lerjömmel lőttött ongen hétjámban. Oly hatka négy az ökölt undrmarszett, Uppfyllde sötte på bildagen. Och vi tackade för att din ande sedan dess är här, att du genom anden är när ditt folk alla dagar inte tiden sändes. Och nu ber vi att du vill låta andens ljus lysa ur ordet om denna sanning. Och lysa in i vårt hjärta och väcka hunger och törst efter andens verk. Vi ber om ett andligt genombrott i hela vårt land, när din ande får makt med stora skador som en gång i väckelsens tid. Vi ber att du välsignar detta möte och rör i allas hjärtan för Jesus skull. Amen. Vår denna kväll är alltså andens gåvor och andens fullhet. Jag sitter när jag talar till dig. Det gjorde Jesus när han undervisade dig för de skriftlärde alltid. Och i samfundet beräkna både i Lund och Uppsala får ingen stå när han talar, utan han sitter som han gjorde på Jesu tid. Ja. Om man nu ska läsa en bibeltext som handlar om det här ämnet, så kan man börja med Efesierbrevets femte kapitel. Där det står i den 18:e versen, dricker inte druckna vin, det leder till utsvävningar. Nej, låt er istället uppfyllas av anden. Låt er uppfyllas av anden. Det står i ett apostoliskt brev och är följaktligen Guds ord. Det är en uppmaning, men en uppmaning i Guds ord är alltid en befallning. Inte någonting som vi kan göra sig eller så med. Och denna uppmaning är ställd till troende människor. Alla breven i vårt nya testamente är ju ställda till troende människor. Och sålunda är här en befallning som gäller varje troende människa. Låt er uppfyllas av anden. Men vad innebär det? Det får man ingen klarhet över bara genom att läsa det här själv. Utan det vet att den som vill ha klarhet över en grundlära i skriften, han får jämföra ett bibelställe med alla andra viktiga ställen som handlar om samma ämne. Ja, någon säger, då får vi naturligtvis gå till apostlagärningarna 2. Naturligtvis får vi det. Men när man läser apostlagärningarna 2 berättelsen om pingstdagens under, så finner man att i det föregående kapitlet, i Jesu löfte om pingsten, där talar han om faderns löfte som han hade talat med dem om. Och när Petrus höll sin predikan på pingstdagen, så tog han fram ett ställe i Gamla testamentet, nämligen ur Joels bok. Man får gå längre tillbaka till apostlagärningarna 2. Man får gå till Jesu undervisning i evangelierna. Och det räcker inte heller, man får gå tillbaka till Gamla testamentet. I verkligheten får man börja i skapelse kapitlet. Där talas det första gången om den heliga ande som var med när Gud höll på att skapa världen. Då svävade Guds ande över vattnet. Guds heliga ande var alltså här innan en människa fanns. Och vi läser i Gamla testamentet bra mycket om den heliga andefjärden. Vi läser om att han i synnerhet var verksam i Israels folk. I första hand hos dem som hadde et bestemt embete, kungen og øverste presten og profeten. Kongen smoklet med olja når han innvigdes, og både i gamla og nya testamentet er oljan andens sinnebild. Ja, i första Johannesbrevet kallas anden rätt och slätt för smörjelsen. Och överste prästen invigdes också genom smörjelsen. Och att profeten var styrd av anden, det är helt klart när man läser profeten och förkunnelsen. Inte min profet Jesaja talar om att anden kommer över honom. Ja, vår underliga svenska, många stycken underliga svenska översättning. Jag ska inte varna för den. Den är så pass riktig att var och en som läser den här kommer till himlen om man rättar sig efter den. Men det är bra mycket att anmärka på den. Och nu när du sett ärna som den kommer i framtiden kommer att översätta gamla testamentet, så kommer det inte att stå en andekraft som det gör i ett enkelt bok, utan det står anden. Anden var verksam på mångfaldiga sätt i gamla testamentet. Och så inte nog med det, utan när profeterna förkunnar den kommande frälsningstiden, som Joel gör i sitt andra kapitel, som Petrus citerar på bisdagen, då talar han om en andutgjutelse över Guds folk i ändens tid. Ja, när Jesus framträdde, så säger det att när han döptes av Johannes öppnades himlen över honom, och den helige ande sänkte sig ner över honom i kroppslig gestalt som en duva, står det för Lukas. Han fick en särskild utrustning med den helige ande för sin kallelse i världen. Sedan undervisade han också sina lärjungar om anden. Han lärde dem att be om anden. Han sa, om ni som är onda, Jesu lärjungar är alltså onda, förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska icke er himmelske fader ge den heliga ande åt dem som beder honom. Han lärde sina lärjungar alltså att be om anden. Ja, och när man har läst allt detta, om anden berg i skapelsen i Israel, i himmelen, då begynner ett nytt kapitel i den heliga andens verk. Och vad det kapitlet innebär, där behöver man inte vara oviss om, för om det handlar tre hela kapitel i Johannes evangelium, nämligen kapitel 14-16. Vill man sätta en överskrift över de tre kapitlen, så ska den lyda den heliga anden. Jesus undervisar sina lärjungar om det andens verk som begynner när hans gärning är fullbordad. Och i 14 och 18 står det kort och ett och sagt, jag ska icke lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Det kan inte avse hans ankomst i tidens slut, för då ska ju alla se honom, också deras ögon som har genomborrat honom. Nej, han kommer på ett sätt som världen inte ser, säger han, men som lärjungarna ser, alltså upplever. Han talar alltså om att han osynligen genom den heliga ande kommer tillbaka på pingstdagen. Genom anden är han hos sin församling alla dagar intill tidens ände. Det var det som skedde på pingstdagen. Och därför kan pingstdagen aldrig upprepas. Det finns folk som ber om en ny pingst, det gör inte jag. För vi behöver ingen ny pingst. Den heliga ande som blir utgjuten på pingstdagen, han är fortfarande ibland Guds folk. Jesus är genom anden här alla dagar intill tidens slut. Vi behöver få uppleva andens verk i våra hjärtan en annan dag, men en ny pingst behöver vi inte. Och nu kan vi också säga vad som skedde på pingstdagen. Det var detta att Jesus genom den heliga anden kom tillbaka till de sina. Och vilket andens verk nu skulle vara, det hade han också mycket tydligt förklarat. Han hade sagt att anden ska förhärliga honom, av mitt ska han ta och förkunna det för er. Alltså andens gärning är inte att tala om sig själv. Andens gärning är att tala om Jesus. Det kan hända att många människor har för sig att ett bevis på hög andel är att man talar mycket om anden. Men Jesus själv säger att anden inte talar om sig själv, han förhärligar Jesus. Någon har sagt uppmärksamheten en gång på det ganska märkvärdiga förhållandet att det i hela Bibeln inte finns någon bön till den heliga anden. Och ändå måste det vara alldeles rätt och be till den heliga anden. För den heliga ande är ju en person i Gud. Vi kan inte säga ett litet ord om det också. För när det står låter uppfyllas av anden, då kunde man tänka att anden liknar ett fluidum som man kan ha mer eller mindre av. Men nu är det helt klart att Guds heliga ande är en person och inte någon mer eller mindre obestämd makt. I Apostlagärningarna 13:5 står det, det talar anden i första person och säger, utsänd ju mig Barnabas och Saulus för det verk som jag har kallat den till. Den heliga anden är en person. Gud är en, men i katekesutvecklingen, denna utomordentliga lärobok i kristendom, som ju alla är inte med dig från dagarna eller hur? Ja, det borde vi alla göra. Där står det, Gud är en, men i Gudens väsen finns en evig trefaldighet, Fadern och Sonen och den heliga Ande. Ja, säger vi, tänker när ni kristna är plena i matematiken, för ni lär att 1 + 1 + 1 är lika med 1. Nej, det har vi aldrig sagt. Jag har aldrig sagt det. Det är ju vad vittnen som säger det också för verkligen till alla andra glada. Och får jag säga det förbegående, om ni kommer i diskussion med er vad vittnen och kan skriften bättre än det, då ska ni diskutera med dem. Annars ska ni låta bli, för det känner lika mycket till som att diskutera med kristdater. Nej, detta att Gud är en, ändå finns det en evig trefaldig i Gudomen. Det har vi aldrig försökt att förklara. Utan det tror vi för Gud har uppenbarat sig så, som Fader, Son och Helig Ande. Och vi tror på Gud sådan han har uppenbarat sig för oss. Professor Hallicke brukade gärna tala om att det inte finns någon befallning i Bibeln att vi ska begripa Gud. Men det gör det verkligen inte. Det finns många andra befallningar att vi ska tro honom och lyda honom och tjäna honom, men aldrig att vi ska begripa honom. Nej. För han är större än våra arma tankar. Och det är nog gott och väl att Herre Gud har skickat med oss en stora förstånd på resan genom livet. Den behövs väl. Men den är inte avsikt för höga ändamål som har utgrundat frihetens hemlighet. Den heliga ande är en person. Och därav följer att ingen kan ha mer eller mindre av anden. En person har man eller har honom inte. Ingen kan ha en del av en person. En gammal bibellärare i ett annat land sa för många år sedan, eftersom anden är en person och inte en kraft, kan du inte ha mer eller mindre av anden, men anden kan ha mer eller mindre av dig. Det vill säga, anden kan ha större eller mindre makt över dig. Det är väl ändå självklart. Vi sa, andens gärning är att förhärliga Jesus. Han talar inte om sig själv. Vi kunde ha sagt nyss att naturligtvis är det alldeles rätt att be till den heliga anden. Kom hem, gamle heligen, upplys min håg. Men att Bibeln inte har någon bön till den heliga ande, det antyder att anden döljer sig. Hans ämbete är att förhärliga Kristus. Och du förhärligar han Kristus genom att göra syndare delaktiga av den frälsning som Jesus har vunnit. Hela detta verk, att en syndare blir delaktig av den frälsning Jesus vann, det är den heliga andes gärning. Jag tror att jag inte har mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom. Utan den heliga ande har kallat mig genom evangelium, upphöjt mig med sina vågor, helgat och behållit mig i en rätt tro. Finns det någon i det här rummet som tror att man blir en kristen genom att man avgör sig för det? Många tror det. Och många så kallade väckelsepredikningar går ut på det. Du ska avgöra det för Gud ikväll. Ja, jag träffade en pojke som hade avgjort det för Gud på 11 sommarläger. Men det var fortfarande ingen reda med hans kristendom. Nej, det går inte till på det sättet. Det klarar ingen utan den heliga andes hjälp. Det är andes gärning att göra oss delaktiga i frälsningen i Kristus. Och vilket detta andes berg är, det får man klara besked om i Guds ord. Det börjar med att han överbevisar om synd. För den som inte vet att han är fördömd syndare, han behöver ingen frälsare. Han kan möjligen tänka sig, som jag har hört en och annan säga, att det skulle vara underbart att göra en religiös upplevelse. Ja. Men frälsning är inte underbara känslor i hjärtat. Det är inte att jag flyttas upp ifrån ett känsloläge till ett högre och bättre. Utan frälsning är, det är detta att jag blir kvitt min synd. Att jag blir ren från min synd. Den heliga ande överbevisar om synd. Han överbevisar om synd så att den mest ärbara och ledbara människa av hela sitt hjärta inställer i syndabekännelsens ord: jag har fast i syndig människa. Ja. Och hon vet att hon är skjutit i helvetet. Hon har förtjänat det varenda dag i sitt liv. För hederligt och ärligt och ledbart hon har levat. Hon har brutit Guds lag från morgon till kväll. Och vet sålunda att det är egentligen inget hopp för det. Anden överbevisar om synd. Ja, säger någon, det hörde vi i ögonen. Det skedde sålunda i början av kristna livet. Men sen går man vidare. Min ungdom kom en dag från Amerika till min hemtrakt. Besökte sina släktingar. Hon hade kommit med i någon ny märklig ande i Amerika. Och så hennes släkting där bad om syndernas förlåtelse när vi hade kvällsbön. Och så sa hon efteråt: vad har du för en Gud? Som min Gud har förlåtit mig mina synder. Jag behöver inte be om förlåtelse. Ja. Vad är oss Guds ord om detta? När en människa har levat med Gud år efter år, behöver han inte syndernas förlåtelse mer då? Behöver han ingen övervisning om synd längre? Jag vet, säger Paulus, att i mitt kött och i min gamla natur finns ingenting gott. Det är tre ställen i Paulus det man brukar sammanställa, och det gör man med rätta. Och det kommer i den här tidsökten. I första Korinthierbrevet 15 säger han att han är den ringaste bland apostlarna. I Efesierbrevet säger han att han är den ringaste ibland alla heliga. Och man det grekiska häpnar man över ett konstigt ord som han har tillverkat. Det heter Elabistotero. Han har satt en komparativ på en superlatin. Ja, de har förblömt grammatiken, så du vet inte vad det betyder. Va? Men så får man absolut inte göra. Nej, det är ödmjukhetens kamp med språket han undrar. Han är den allra ringaste bland alla de heliga, bland allt Guds folk. Men i första brevet till Timoteus, första kapitel, säger han att han är den största bland syndare. Då han syndar med vetande, det blir djupare, allt djupare med ånd. Vi hade en gammal präst i Småland som hette Karl Palmberg. Jag kände honom lite. En av hans närmaste vänner berättade när jag kom hem till Karl Palmberg och han var nedbruten och nära slutet på sitt liv. Då sa han: Jakob, har du sett en död? Hur man skalar av den till ena skalet efter det andra, så att till sist är det bara en liten kärna kvar. Ja, så är det nu med Karl Palmberg, sa han. Han är avskalad allting. Och det är bara en liten kärna kvar. Och kan du, Jakob, säga vad den kärnan är? Men det vågade Jakob inte säga. Jo, sa han, det är en stor syndare. Den som går i andens skola får lära sig detta. Och den som inte vill höra talas om att hur långt han har hunnit på helgelsens väg, så måste han alltid leva i det ljus som överbevisar om att inte själv är han en syndare, i honom bor ingen gott. Men det var början det. Ja, nu ska vi inte gå igenom hela läran om nåden, så sa det en ordning. Det skulle föra lite för långt. Vi ska bara säga det, att det är ingen del av frälsningen som en människa blir delaktig av utan den heliga andes hjälp. Så du som har försökt att komma till rätta med ditt andliga förhållande, som har bett och lärt, Gud välsigne dig och du har gjort det. Och han vill hjälpa dig till rätta så att du ska bli ett rättsutbarn, ingen fråga om det. Du ska i alla fall veta att du är beroende av Guds heliga ande. Och du söker hans hjälp genom att forska i hans ord och tigga och be. Hör det, tigga och be. Det är ett av de många bibliska orden för bön. Professor Odeberg brukar ständigt framhålla att man ska inte översätta det med bedja, för det är för allmänt, utan tigga, tigg. Var det inte Lars Levende Stadius som talade om att vi är nådetiggare? Det är ett väldigt bra ord. Och då håller på att tigga Gud och bruka hans ord, så ska Guds ande föra det till rätta. Det är lika säkert som jag sitter i sina stolen i kväll. Det rör sig om den helige andes säng. Ja, vi kan inte gå igenom sådana, sa vi, hela läran om nådens ordning. Utan vi ska fortsätta. Och fråga nu, det som upplevde pingstdagen, det blev ju, står det i Apostlagärningarna 2, uppfyllda av anden. Men löftet i första kapitlet lydde: efter några få dagar ska ni bli döpta i den heliga anden. Om man nu lägger ihop det på ställen och tänker, det ska väl inte alls tänka. Då förstår man att det är två uttryck för samma sak, naturligtvis. Att bli döpt i anden och uppfylld av anden, det är samma sak. Och sen står det längre fram i samma kapitel ännu ett uttryck, nämligen den heliga andens gåva. Då det finns en rad uttryck, och det är ingen anledning att sätta det ena uttrycket före det andra. Jo, men nu gör man ofta det. Och säger att det är en sak att vara omvänt och född på nytt. Har blivit en rätt Guds barn. Och det är en annan sak som måste följa sen. Och det är att man blir döpt i den heliga anden. Och jag frågar, var står det i Nya testamentet? För de kära vänner som driver denna lära, de tror ju att Bibeln är Guds ord. Och Gud välsigne dem för det. Ta fram det stället i de apostoliska breven där det står. Det finns inget sånt ställe. Utan det är utan vidare förutsatt att alla som tror på Kristus, det fick i den nya födelsen den heliga anden. Om någon inte har Kristi ande, så hör han om inte till. Kristna som inte har fått anden och som finns inte. Jo, säger man, men lärjungarna hade ju det inte före pingsten. Kära vänner, som menar du så, så är den huvudsakliga Guds ord som du aldrig har fattat, nämligen skillnaden mellan det gamla och det nya förbundet. Jesu lärjungar levde i det gamla förbundet fram till dess att Jesu verk var fullbordat och anden utgjuten. Och i det förbundet kan ingen människa leva med, utan nu lever vi i nya förbundets tid. Ja, men, säger man, det finns en rad ställen i apostlagärningarna där det talas om att människor först kom till tron och sedan efteråt blev det döpta i anden och talade tungomål. Ja, det är alldeles riktigt. Det står i 8 kapitlet och det står i 9 kapitlet och det står i 19 kapitlet. Det är alldeles rätt. Men man ska ge akt på två saker. För det första, kristen lära får aldrig byggas på enstaka historiska exempel enbart. Jag tror vi upprepar det. Jag är ju en gammal skolmästare och tycker om att upprepa. Kristen lära får aldrig byggas enbart på historiska exempel, utan måste byggas på den heliga skrift läromässiga utlag. Det behöver bara säga att det är klart som man. Nu ska vi studera det i tre ställen. Första stället är sålunda samariterna. Det blev omvända och sedan föll anden över. Samariterna, vad var det för människor? Det var en grupp människor som stod utanför Israel, men som ändå inte tillhörde hednavärlden. En ny del av mänskligheten inlemmades i den kristna församlingen när en del av det samaritiska folket tog emot Jesus som sin frälsare. Och då upprepades det som skedde på pingstdagen. Och samma sak det 10 kapitlet om de som var samlade i Kornelius nu. Det var ju första gången som representanter för hedna världen inlämnades i Kristi församling. Och det var en ny del av mänskligheten. Och Petrus förklarar ju i Jerusalem till det 11 kapitlet att det skedde med den som det första tiden skedde med oss. Det är en viss upprepning av den som skedde i pingsten när en ny del av mänskligheten är inlämpad i Kristi församling. Men nu är det sådana frågor med den tiden hela mänskligheten inlämpad. Jag menar kristiellt, den har representanter i Kristi församling. Och så det 19 kapitlet. Lärjungarna vid 12 Jesus som Paulus träffade och som sa att de inte ens hade hört att den heliga ande var given. Det är klart att de hade en ofullkomlig kunskap om sanningen. Och Paulus undervisade dem och så lät de döpa sig Jesu namn. De visste nämligen inte om det kristna dopet. Och då föll den heliga ande över och så vidare. Så det är förklaringen till dessa tre ställen. Och jag inskärpar en gång till att det är en djupt oförstånd på Bibelns lära när man tror att det går att bygga lärosatser på enstaka historiska exempel. Man får inte handla så med den heliga skriften. Jag har undervisat några terminer i Amerika och där var en student i den seminarium där jag undervisade en kines som hade en bergfast övertygelse om detta att tecknet på att en människa är andedöpt är att hon har gjort att hon talar i tungomål. Ja, och så frågade jag, vad står det i den där läromässiga delen av Nya testamentet? Nej, det står jag på stöjningarna. Hör ni, sa jag, ni får bestämt göra då den läran att varje historiskt exempel har en läromässig innebörd. När det står sålunda i 10 kapitlet i apostlagärningarna att Petrus var på ett tak i Joppe och bad, det platta taket som vi ser när vi kommer till Israel. Nästan alla här har varit i Israel en gång eller fler. Ja, det är bra. Då sa jag, då får du göra med den läran att den som vill ha en uppenbarelse från Gud, han får göra som Petrus. Han får gå på ett tak och bedja. Nej, det vill han inte gå med om. De går med på, men saken är ju självklart. Man får inte bygga någon lära på enstaka historiska exempel. Ja, Men, och det är ju i vår tid en mycket gängse lära, den begynte ju att förkunnas i seklets början, att för det första finns det två slags kristna. Sådana som icke är andedöda och sådana som är. Och för det andra, den som är andedöd, han har som ett tecken fått det. Han talar med tungor. Talar tungomål, minns mig en gång. Finns det två slags kristna? Det finns många slags kristna. Johannes talar om de som är barn och de som är ynglingar och de som är fäder. Paulus talar om den som är barn och den som är fullmogna, som det står i kyrkobibeln, det som har kommit till det större andemogna. Visst finns det många slags andliga kristna. Men vad som absolut inte finns i Nya Testamentet, det är en tudelning. För det sägs, här finns en grupp, det är där det står av omvända och pånyttfödda människor med lika andedöda. Och här är de som har kommit längre, de som också är döda i den heliga ande och har talat tungomål. För den läran, den finns inte i den heliga kyrkan. Den finns inte heller, den är okänd genom hela kyrkohistorien. Och den har framträtt först i vårt århundrade, med början i Amerika. Att tungotal, vi ska strax säga något mer om andens olika gåvor. Att tungotalet förekommer i många skilda sammanhang i kyrkohistorien, det är välkänt. Så kallade integrationsrörelser, det har man haft på många håll i den kristna världen. Under väckelserna på 1800-talet, i varje fall i Dalarna, där det har varit inte så ovanligt att det förekom tungotal. Men man fäste inget eget avseende vid det, var bara att det fanns, det var allsammans. Nu, andens gåvor, om de handlar ju två kapitel i första Korinthierbrevet, det 12 och det 14. Och dessa gåvor är ju mångfaldiga. Det finns i det 12 kapitlet och den 28 versen en rangordning mellan dem. Det 12 kapitlet och den 28 versen. Jag vill läsa dem i översättning, men den kan jag inte utomtill tyvärr. Det står på det här sättet, i församlingen har Gud insatt i första hand bara till apostlar, i andra hand bara till profeter, i tredje hand bara till lärare. Vidare har han insatt den som har gåvan att göra under, den som har gåvan att bota sjuka, den som har gåvan att ta sig an nödställda människor, den som har gåvan att styra, och den som har gåvan att på olika sätt tala tungomål. Den rangordning. Apostlarna är först, och sen hörde vi vad som följde. Andens gåvor. Är det helgade naturgåvor? Det är en vanlig förklaring. Det finns inget stöd för den syn. Utan det är övernaturliga gåvor som Gud behagar i. Det är helt klart. Och det är en hel rad. Och ingen av dem är avsedd att vara en försäkrad för den enskilde kristne att du har allt i ordning med Gud. Utan det är till för hans tjänst i församlingen. Det är, för att anföra ett exempel, jag fick ett brev från en präst i Holland för någon tid sedan. De skrev och klagade över en grupp av mina vänner där nere, att det, hans far, som hade varit präst i Herrborg i Kärken, den gamla stadskyrkan i Holland, han hade fått profetians gåva och profeterade, och han hade kommit till dessa mina vänner och lagt fram sina profetior, och de ville inte höra talas om det. Det tyckte den man var ganska förfärlig. Och då sa jag i mitt svar, ni har väl läst vad som står om profetians gåva, i alla fall i första Korinthierbrevet 14. I den 29 versen står det så här: vad profeterna angår, så kan två eller tre få tala, och de andra ska bildas ett omdöme om vad de säger. Ja, det var alltså på fasta på. Jag sa, har andra som har profetians gåva prövat erfart profetior och godtagelse. Jag fick aldrig något svar. Detta står faktiskt så. Så det går inte för sig att någon sticker upp i församlingen och profeterar och säger så säger Herren. Och så bär han fram ett budskap. Två eller tre ska pröva vad han har att säga. Sen kan han bära fram det och bli godtagelse. Det här det är ju nästan fullständigt överhoppat. Det profeteras ju ganska fruktansvärt på sina håll. När jag hade skola med i Jönköping, då var det en ung man som plötsligt fick för sig att han var profet. Och han steg upp i morgonbönen och profeterade och sa, så säger Herren, om inte svenska folket omvänder sig, före den 10 augusti, omvänder sig, kommer det ingen regn att falla före den 10 augusti. Ja, jag sa ingenting om det för tillfället. Sen efter två dagar så regnade det som om himlen hade varit öppen. Och då frågade eleverna nu, hur får man veta att en profetia är? Ja, men det står ju mycket klart. Redan i Moseböckerna vet att det står in att det ber som profeterna sa. Ja, och den här pojken som hade profeterat tyckte jag att det här var problematiskt. Han kom in till mig och sa, nu regnar det, ja det gör det faktiskt. Och alltså har svenska folket omvänt sig. Nej, hör du, du får sluta profetera. Men vi tror inte på mina profetier. Nå, förekommer det överhuvudtaget de övernaturliga gåvorna? Förekommer det mer än i kyrkans grundläggningstid? Kan det förekomma i vår tid? Det finns två meningar om det, även bland helt rättroende teologer. En lärare den att det hör till församlingens grundläggningstid. Då förekom det, och det förekommer på nytt igen, ofta i alla fall, när kyrkan grundläggs på nytt i ett folk i hela världen. Det ligger nog i detta, därför att missionshistorien säger ju det, att dessa övernaturliga gåvor ofta framträder märkligt i samband med missionens genombrott. Jag har ju hört om det på svenska när Johan Havner är kanske. Jo, men det finns å andra sidan inget ord som säger att vi bara tillhör grundläggningstid. Så jag vågar för min del inte påstå det, utan håller istället före att vi kan förekomma också i andra tider. Vi talar då om profetians gåva. Vad är det som kännetecknar profeten? Han har fått för den första gåvan att genomskåda människohjärtan. Jag tror inte det första politiskt uppgång. Där kommer in en utomstående, en olärd, står det i kyrkobibeln. Det är något av det besynnerliga som man kan tänka sig. För det är inte fråga om lärdom, utan det grundläggande ord bör översättas med en utomstående. Det är som inte är invigd, en som inte känner till vad som förekommer i gudstjänsten. Och så hör han en profet som avslöjar honom, som säger det som är gömt i hans innersta. Och vidare lärjus av apostlagärningarna och av Nya testamentet för övrigt, att en profet kan genomskåda framtiden. Det är kännetecknare för det. När ordväljt min mänskliga kommentar till Korintierbreven talar om profetians gåva, så säger han att den framträder helst som en inspirerad förkunnelse. När förkunnaren är gripen av Guds heliga ande, då går ordet rätt igenom åhöraren och avslöjar honom. Och han kan bli så förvittra att det är all verk som talas om det här och sig. Visst. Beträffande helbrägdagörelsen så. Från läckelsen på 1800-talet berättas det från skilda håll att det förekom att personer fick gåvan att bota sjuka. Men de var alltid rädda för att annonsera det. Det var som en helig hemlighet att någon hade den gåvan. Så det var ingen som man blåste i basun för och förkunnade. Utan det var en viss helig skyldighet inför detta underbara. Men nu skulle vi framförallt säga något om sångerfaren. vad är tungotal? Glossolalia. Det man brukar kalla det för automatiskt tal, alltså psykologin kallar det för automatiskt tal. Och det innebär att talorganen fungerar utan att vara kontrollerade av intellektet. Och det är i och för sig inte alls någon ovanlig företeelse. Det förekommer i alla möjliga miljoner. Det förekom när mormonismen blev igenom. Det har läst i mormonismens historia. Och det förekommer i spiritistiska sammanhang. Och en missionsläkare från Kongo sa, i Kongo, där är det avgudaprästerna som talar i tungor. Jag träffade en kinamissionär som själv trodde på tungotalet, satte det mycket högt. Han sa att det blev en väldig prövning när jag kom till Kina, för där talade avgudaprästerna i tungor. Alltså detta att talorganen fungerar utan att vara kontrollerade av förstånd. Det är rätt och slätt den psykologiska beskrivningen på denna föreskrivning. Nu är det alldeles uppenbart att den psykologiska formen av denna upplevelse, denna företeelse, den kan, som vi alla redan har sagt, förekomma ungefär vad som helst. Om den förekommer i kristna sammanhang, då bör den ju ha någon andlig betydelse. Men här är en poäng. Jag kan illustrera det med varandra direkt. Ni vet allihop att jag inte tycker om att hålla korta saker. Jag tror inte det är nyttigt. Men då måste man berätta något emellanåt så att inte alltför många somnar. Jo, jag hade en god vän som var baptistpredikant. Det är rätt långt tillbaka. Han hörde själv till dem som trodde på tungotalets stora andliga värde. Han samarbetade med en annan predikant, jag hade mycket tillsammans. Och då efter rätt lång tid blev det uppenbart att denna andra predikant i flera år hade levat i svår otuktssynd. Och det minnen blev alldeles förfärd. Och jag sa till honom, när han talade i tungor kunde du inte märka att det var någonting med det. Jag aldrig sa att jag märkte att det var någonting med det. Ja. Från åtskilliga håll har jag hört berättas om att det har förekommit att ungdomar som har kommit med i en väckelserörelse på vintern och börjat tala tungomål, det lämnar det hela på våren somliga och kan sitta på en bänk vid dansbanan och tala tungomål mellan danserna. Sådant har faktiskt förekommit. Och det vittnar ju bara om att själva denna psykologiska form, den kan existera utan att den har någonting med Gud och hans ande att göra. Det är väl klart. Och nu är den mycket avgörande frågan. Det är denna. Kan en sån företeelse som i sig själv förekommer i alla möjliga religioner och hos avfallna människor, kan den vara det osvikliga tecknet på att en människa har blivit uppfylld av eller död i den heliga ande? Det är ju fullständigt orimligt. Fullständigt orimligt. Så den som driver det där, om man tungotalet är tecknet, han lär rätt emot Guds ord. Guds ord har ingen sån där. Ja, nu säger du mina åhörare, sitter du inte bara och polemiserar, men visst måste man polemisera. En stor del av Nya Testamentet är polemik på tillfället. Och den som säger ja till sanningen måste också säga nej till osanningen. Eller hur? Ja, du håller med om det? Ja. Men nu kommer vi till den frågan. Vilket är det säkra, osvikliga tecknet på att en människa är uppfylld av Guds ande? Det står mycket klart i Bibeln, det behöver man inte gissa. Man kan läsa i Galaterbrevets 5:e kapitel om andens frukt. Den niofaldiga andens frukt. Och det börjar med andens frukt, det är kärlek. Och sen, om man jämför det med första Korinthier 13, så står det andens frukt är kärlek, tålamod, mildhet, står det i Galaterbrevet. Kärleken är tålig och mild, står det i första Korinthier 14. Sålunda alla dessa nio ord, de är bara en beskrivning för kärlek. Kärlek. Tänk vad det predikas illa och dåligt om kärlek. Man talar om kärlek som ett krav och hamrar på varandra och säger du ska älska Gud, du ska älska din nästa, och det är lika mycket frukt som att försöka att pressa olja ur gråsten. Det är inte fråga om kärleken som en prestation, utan det är fråga om kärleken som en övernaturlig verklighet. Och den är beskriven mycket underbart i Romarbrevet 5. Hoppet, säger aposteln, låter oss inte komma på skam, alltså hoppet om himlen. Du Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som har blivit oss i. Guds kärlek, den kärlek som finns i Gud själv, är utgjuten i våra hjärtan. Som en ljuvlig olja eller en lockande salva, säger en bibeltolkare, ja just det. Guds kärlek, den kärlek som finns i Gud själv. Och hur kan man veta att man är värd av Guds kärlek? Ja, det är mycket enkelt. För den kärleken vänder oss bort ifrån oss själva och vänder oss hem till Gud. Så vi får glädje i Gud. Att vi blir full av lovprisning och tacksägelse till Gud. Och tänk på det, vad det förenklar hela tillvaron. För många år sedan kom någon och sökte upp mig och sa att hon hade det då bedrövligen så. För hon vågade alltid för elaka människor vart hon tog det. Jag har bytt plats 12 gånger på ett år för att äntligen få komma bland snälla människor. Och det är lika elaka vart jag kom. Ja, så jag tror vi får hålla på med det. För det är väl sörjt för att det finns elaka människor vart man kommer. Och det har man ont av så länge man är likadant själv. Ja, det är ju faktiskt som det står i en norsk sång. Är du vrien och brann så blir världen så brann. Men blir du god så blir allting så gott. Ja. Och det där att man är högfärdig och snarkrucken. I den onda naturen sitter ju allt detta kvar. Även om en människa har upplevat att Guds kärlek är utgjuten i hjärtat. Och det kan ända inte dödsstunden. Visst. Någon kom och grät och sa att det är så förskräckligt. Folk förtalar mig. Och det värsta är att det inte är sant. Nej, så den som talar inte. Det är väl inte det värsta. Men det var sant också. Guds kärlek är utgjuten i hjärtat. Då gör det inget om folk är arga på. Och det är att vad de säger om det intresserar inte. Man vill inte höra det, för det intresserar inte. Så man har högre intresse. Guds kärlek utgjuten i hjärtat. Nu vore det ju bra att komma till texten. Ni vet att som jag kallar utgår ifrån texten. Det går sin väg och kommer aldrig tillbaka. Det är ju bra. Nu ska vi komma till texten. Låt er uppfyllas av anden. Låt er uppfyllas av anden. Det gäller från att varje troende människa, det gäller mig och varenda en som vi känner vår frälsares namn. Han har den här föreskriften. Låt er uppfyllas av anden. Hur går det till då? Det vet för det första att hela den heliga andens verk är knutet till nådens mening. Vi ska inte för vårt liv vara så oförståndiga att vi försöker att skilja Kristus och hans ande och hans verk åt. Nej, Luther säger så. Det är den, det anden verkar genom nådens mening. Och nummer ett är, vi vill påminna om detta på förmiddagen av kyrkor enkelt. Det är ett regelbundet bruk av Guds heliga ord. inte en regelbunden läsning avskyr det ord, utan bruk, användning. Man använder det som den resande använder kartan för att hitta vägen, eller som den sjuke studerar föreskriften han har fått av läkaren för att vända sig. Och sen är det så att den heliga ande som en gång ingav denna skrift verkar igenom ordet. Låt dig uppfyllas av anden. Hör sålunda, den första du har att göra det är att bruka Guds ord under mycket rop och bön. Och utan att höra på alla de ursäkter som djävulen uppfinner. Han är sannolikt intelligent när det gäller att hitta ursäkter för försummelsen av Guds ord. Den som inte regelbundet under bön brukar Guds ord, han kan aldrig få någonting verkligt för Gud och hans ande att göra. Med mig är det allra första. Och vidare, var och en som regelbundet under bön brukar Guds ord, han kommer in i ljuset. Det sänds av ljus från den eviga världen som faller över honom när han brukar ord. Och då upptäcker han gång efter annan det och det i mitt liv står Gud i väg. I Amerika där allt märkvärdigt finns, där finns det ju på ett ställe en stad som ligger nedanför ett berg, och på berget finns en sjö, och hela staden är försörjd med vatten från fönster upp, och det går bara en ledning ner. Jag läste om detta i en bok någon gång för länge. Men en dag kom det inget vatten, och man inspekterade ledningen, det var inget fel, och man inspekterade sjön, den var full av vatten. Men så hade någon slagit en blöck i ledningen, och därför kom det inget vatten. Ja, Guds heliga ande har talat till somliga av oss under den här bibelkursen om en blöck som sitter i vägen, någon synd som inte vi har gett upp, någon olydnad som inte vi har velat lära oss. Du får lära dig det, min kära vän, att med den levande guden brutar man inte. Försök inte att bruta med Gud. Det slutar bara med att du går förlorad. Man låter inte bruta med sig. I Småland talar man om att vara enrak. Det är att vara envis 7 gånger om. En av mina vänner brukade predika om det, att himmelens Gud är enrak. Det går inte att på något vis rubba det han har sagt och det han har bestämt. Och nu är frågan bara den, om den som sitter här och har blivit överbevisad om av den heliga ande att här är någon plugg i väg, här är en obekänt synd eller vad det kan vara som inte uppgjort, om du vill ge Guds heliga ande med, det är det. Släpp till dig åt honom, låt hans kärlek ta hand om ditt liv. Det är det frågan. Och vidare, när vi lever i ljuset, när vi dagligen lever i Guds ord, då gång på gång kommer det fram tider i vår tillvaro som inte är utlämnade åt Gud. Där vi själva har styrt den gamla naturen har suttit kvar och ger oss, och så blir den avslöjad. Och det är hela vägen en och samma sak. Det är han ger Gud rätt. Bruta inte Gud. Jag skulle ta mycket fel om det inte sitter en och annan i det här rummet och känner igen detta. Och som har gått här och kämpat med Gud. Men det han vet är Guds vilja den här veckan. Ska du inte ge upp? Utlämna det som är Gud emot. Det som står hans vilja i vägen. Så att den välsignade kärlek som är beskriven i Romarbrevet 5 får makt med ditt arva hjärta. Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. Det blir inte på en gång så att det räcker för hela livet. Det Det är ofta bara så att det går liten bit i tag. Vi har kört fast och jag måste ropa till Gud. Då till kärlek ta hand om denna situation. Men gör det. Då går det till och leva med Gud. Nu är det viktigt att vi avvisar falska läror om den heliga ande. Men det är mycket mera angeläget att vi tar fasta på en rätt undervisning om anden. Den är så sällsynt i vår tid. I Bibelkommissionens bedrövliga betänkande där talas det om bibelläsarens förutsättningar. Professor Carl Fredrik Bister påpekade i sin anmälan det högst märkvärdiga att det sades ingenting om den heliga anden. Men om någonting är en förutsättning för att förstå den heliga skrift, så är det den heliga ande. Vi ska ta fasta på skriftens sanna undervisning om anden. Låt anden uppfylla er. I uttrycket ligger det att detta fortgår dag efter dag. Varje dag överlämnar jag mitt liv på nytt med alla mina problem, alla mina synder och alla mina bekymmer. Och Guds kärlek, Guds Jesus, min frälsare, han tar hand om mitt hjärta. Vi vill tacka och lova dig, vår välsignade Herre och frälsare, för en så förunderlig frälsning som du har vunnit åt. Vi tackar dig för detta dyra blod som talar bättre än havets blod. Tackar dig att du tog alla våra synder i din kropp och bar dem upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdighet. Hjälp var en av oss att sträcka sig efter och komma längre fram på vägen. Bevara var en som har börjat på vägen för att från att fastna i snarna. Det är djävulens många försåg i denna onda tid. Och hjälp oss så att med detta korta jorden i snart är slut. Vi har möjligt alla att ni har åkat hemma. I den eviga glädje och smaka fullheten av gemenskapen med dig själv. Amen.